Välkomna till podcasten Håller den podden, där vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Sornby, här är Erik Broström.
I never treated you like a prostitute.
Well, you just did. Fanny Agazzi.
Jag skulle... Ja, hej.
Fan, tog jag din... Son of a bitch, stole my line. Och här är Ola Rell.
Those are very specific cases of crackheads.
Vi har sett Pretty Woman från 1990 med Julia Roberts och Richard Gere. Mm. Jason Alexander.
Jajamensan. Mm.
Och några till.
Och några fler.
Ja. Men vilken problematisk film.
Oj.
Inte alls problematisk när den kom. Världens mest romantiska film. Numera åldrats dåligt vad gäller premisserna.
Jag tycker den åldras bra, men vi kan prata mer.
Ja, det kan vi säga. Men det är riktigt sån... ja, det är en saga som är svinmörk på samma gång.
Mm.
Vad är era minnen från den här?
Vart på tv, tittat lite. Men jag tror jag bara sett igenom hela en gång förut.
Oj!
Ja.
Wow!
Faktiskt.
Mm. Det är lite exklusivt jämt när du har sett en film ganska få gånger, tycker jag.
Ja, jag tycker det här är ett väldigt exklusivt avsnitt.
Mm.
Så att jag har sett hela, men jag var ändå lite så här, oh, men när blir det Must Have Been Love då? Ja, där kom den, okej.
Okay. Mm.
Sådana saker.
Ja.
Och nej, men sån, bara varit på tv liksom.
Ja, med Rebecca, såklart. Mm. Hon tyckte att Richard Gere var det sexigaste som någonsin har rört sig. Vi gick i fyran.
Det är oroväckande.
Jag undrade vad sexy betydde. Hon sa, som vissa av min pappas advokatkompisar. Nej, men hon kanske.
Hon, pappa fast rikare var hennes definition.
Jag förstod inte hur man kunde tycka. Alltså, jag trodde att Richard Gere var 100 år gammal eftersom han hade grått hår.
Ja.
Så att jag har inte alls fattat det här. Ja, men det var en jävla filmtittning. Jag fattade inte så mycket.
Nej. Mm. Ola Orell?
Jag minns när den kom, men jag tror inte att jag såg den då. Jag vet inte att det snackades om den. Det var en film som alla tjejer skulle se. Jag tror att min mamma och min syster åkte iväg och såg den och lite sådär. Jag såg den senare, och mitt mest såhär, tydliga minne av den är att jag vet att när jag läste någon bok om så här filmdramaturgi, var lite intresserad och sånt, så satt jag och klockade den här filmen för att se hur den var uppbyggd.
Ja.
Och,
var den enligt formuläret?
Ja, det är de ju alltid, inser man snart om man börjar klocka filmen. Det roliga med den här är att den i varje sån aktskifte liksom, så efter liksom, om man delar in i fjärdedelar, så är det liksom sex scener precis på klockslagen. Första akten slutar med sex scener, andra akten slutar med sex scener, om man ska säga tredje akten.
Mm, ja, jag tänkte på det också. Det är tre olika sorters sex scener.
Mm. Och de ligger tajmade så man kan klocka dem, och det är väldigt roligt.
Ja, det är kul. Ja.
Mm.
Jag minns att jag såg den här, jag tror jag var 14 när den kom, och den blev ju en sån här film. Det var en typ romcom, fast lite mer drama i.
Mm.
Och, eller romcom är det ju verkligen inte, men det är romantisk drama.
Ja.
Och
lite romcom. Det flyger sniglar i filmen. Ja. Det är lite romcom.
Alltså, vi säger att det är en romcom, men de vet också att de gör något lite mer edgy, och de rör sig lite i drama och svåra frågor träsket. Så det är inte bara...
Men det var en film som alla tjejer älskade och förväntades älska.
Ja.
Och den blev ju oerhört stor. Jag minns att det måste ha varit den största filmen det året.
Ja.
Det var den det jag liksom noterade i alla fall. Det pratades överallt om Pretty Woman. Det pratades överallt om Julia Roberts, som fick sitt absoluta genombrott. Och Richard Gere var väl så här, blev väl något, han var väl redan en stjärna, men blev en ännu större stjärna då.
Mm, mm.
Och den handlar ju om en rik man som plockar upp en prostituerad. De får någon typ av de har någon typ av personkemi, och han anlitar henne för att vara hennes date i en vecka.
Ja.
När han är i stan för att göra affärer.
Mm-hmm.
Så, och sen blir det romantiskt och romantiskt och romantiskt. Och nu är det fucking weird att se det.
Ja, men alltså, jag minns det ändå som att han köpte henne ursprungligen.
Ja.
Men nu är det ju faktiskt så att han ska fråga om vägen.
Ja, att han faktiskt skulle köpa upp en prostituerad när han kommer med bilen.
Nej. Alltså, han hittar inte.
Men det var inte meningen att
nej,
han skulle...
Nej, men du minns det som att han skulle köpa henne.
Att han skulle köpa sex.
Ja, precis. Ja.
Så att jag blev ändå lite sådär... Okej. Okay. Ja, nu förstår jag att jag inte bara... Men Rebecca, jag förstår ingenting. Alltså, vi bröt ihop, typ. Nej, alltså,
men det är intressant, för jag minns det... den gången jag sett genom hela som att hon, det var hennes första dag på jobbet och hon hade inte haft sex med någon.
Ja, så kom
jag
på det. Att
det är true romance. Mm. Det är där den oskuldsfulla horan är.
Och det är lite spännande, för true romance ser man ju ändå som en coolare film.
Ja, men där har man ett behov av att göra henne till oskuld, för annars är hon lite oren.
Precis.
Det är aldrig en issue för Richard Gere att hon har liksom sålt sex.
När man tror att det ska
hon pratar ju om det till och med. Ja. Och liksom, usually I just zone out, typ, eller vad hon säger.
Ja, och sen det var så här, do you know a lot of lawyers eller sånt där, och hon bara, I've known a lot of all kinds of people.
Ja, just det.
Så det är inte bara, så jag har inte legat bara med 500 advokater, jag har legat med 500 av varje yrkesgrupp.
Men man har det för det är mycket mer Hollywood att det är för hennes första kväll. Mm. Och så blir det en saga av det. Men
det hennes kompis säger she's new, men inte liksom
inte
hon,
så ny.
Hon är inte dagsfärsk liksom.
Nej.
Nej. Hon har ändå legat med alla yrkesgrupper.
Exakt, 500 gånger. But she's new.
Nej, men hon går och rädda. Men nej, jag tycker det är en svår film att göra för att det ska vara så olika tonfall i det. Men jag tycker första akten liksom hela plocka upp och hela den kluvenheten och den lite så här knepiga stämningen i hotellrummet som blir och så. Jag tycker det är jättebra.
Det tas upp väldigt mycket... Alltså sociala frågor bara de första 10 minuterna. Det är ju liksom att så här, hon har en rumskompis som går på heroin eller någonting.
Ja, eller någonting lite gladare kanske.
Någonting är det i alla fall. Ja. Men det är i alla fall, det är så här, det är liksom, det är cool 80-talsmusik och sen är det Hollywood-skylten och sen är det ett glitzy, så här, glamorous Hollywood Hills party. Horor. Hollywood Boulevard. De får in det där. Det är lite att det är så här, alltså det är smutsigt, men det är ändå lite rockigt.
Ja, bara, men en sån här svart man som bara, everybody's got a dream in Hollywood. What's your dream? Så här, galning med skylt. Sådana saker.
Tricks.
Ja.
Men de går ju hårt ut. Det är ju liksom crack horse som har blivit hittad i en container. Och det är droger. Även kompisen knarkar. Ja. Det är halliksnacket. Det är... Även om det liksom är, kallad stämningen är glättig, så det finns ju ingen sån här glättig skildring av prostitution i det.
Nej.
De bockar ju av alla grejerna.
Jag tycker
liksom.
Att mellan raderna så är det lite glamoröst.
Ja, men lite. Fast det hade gått lätt att göra en glamorösare skildring av prostitution.
Absolut, absolut.
Så, alltså det är ju glamoröst i hennes fall. Och sen kanske inte att hennes vän känns som att hon vill ta livet av sig varje dag. Men jag tycker liksom att... Ja, problematiken absolut, men... Ja.
Man får ju aldrig se de där vidriga som man kan tänka sig. När det är någon smutsig jävla gubbe.
Man ser inte de värsta kunderna.
Nej. Men tonen är
eller
ju
man
väldigt...
ser inte en vanlig kund.
Man ser fan ingen kund.
Det är ju inte en realistisk film. Tonen är ju romantisk
komedi.
Så blir det, hon är alldeles för snygg. Richard Gere för snygg. Allt är lite för glatt och fnissigt liksom.
Ja. Men det är ju en Disney-film.
Ja, precis. Men man hade ju kunnat göra en film som också hade varit mer realistisk, men förmodligen mycket sämre, där hon är en lyxprostituerad liksom, och rör sig. Men då rör hon sig naturligt överklasskretsar. Hon har inte riktigt lika mycket sociala problem, men hon har också sett pengar förut. Och allting försvinner ju i den filmen. Så det är, man ska ju göra den som så här trasig, skadad gatuprostituerad för att det ska bli Askungensagan av det.
Ja.
Så de försöker ju... Jag vet inte. De vill ju göra mycket mer.
Ja.
Det ska vara en jävla kontrast mellan dem.
Ja.
Och så ska det samtidigt bli en härlig saga.
Första utkastet var ju mycket mörkare, har jag läst.
Ja, det var något jag har hört det också. Att hon dör på slutet och sånt där.
Någon massa typ av... sådana versioner.
Hon går tillbaka i alla fall. Till, ja, eller
precis.
Han överger väl henne.
Ja, och,
han kommer inte... Eller hon går tillbaka till yrket, typ.
Ja, men något sånt. Ja.
Men jag tror till och med att de körde testpublik på det.
Oh.
Som inte ville gå med på det.
Nej, det förstår jag.
Det är helt obekräftade uppgifter säger också att det här blev någon typ av så här, alltså, precis som Top Gun inspirerade massor med unga män att försöka bli stridspiloter. Så gjorde den här filmen wonders för unga kvinnor att åka till Los Angeles och bli prostituerade.
Nej. Sant? Mm. Är det sant?
Jag trodde du skulle säga att män skaffade sin fixer-upper.
Jag tror du menar att kvinnor som var prostituerade liksom tog tag i sina liv och flyttade till San Francisco och började studera.
Det är trevligare.
Ja, det finns massor med problem. Jag hade en helt stand-up-rutin om den här filmen om att så här, på den här tiden då var det liksom att så här, han är liksom världens bästa kille. Ja. Han går fram och bara så här, plockar upp henne och anställer henne för en vecka eller anlitar henne för att vara en call girl och alla bara, åh, vilken bra kille han är. Han är världens bästa kille. Fast det är bara en dude som köpte sex.
Ja. Ja, men han vill inte ens ha sex primärt.
Nej.
Han väntar i flera timmar och pratar med henne innan.
Men hon försöker få igång det och han bara nej. Jag är inte så.
That's how he likes it.
För att han är en bra kille.
Det finns ju ingenting egentligen i filmen som säger att han är en bra kille, utan tvärtom så är han ju på alla plan känslomässigt förstörd. Han är ond i sin yrkesutövning. Han är en trasig människa och han har liksom ingen kontakt med kvinnor i sitt liv. Och så hittar han något som ser autentiskt ut och då vill han betala för det. Jag menar, alltså, det är bara för att det är Richard Gere och för att det är en romantisk komedi som vi tagit tänker att han skulle vara en bra kille. Det sägs aldrig, ingenstans.
Liksom. Men jag minns den här tiden när den här kom. Det var aldrig en diskussion. Alltså, det var aldrig en... Och skulle den här filmen gjorts idag på det här sättet? Mm. Absolut inte.
Nej. Det är klart den inte skulle.
Men kolla här. Det finns två olika. Alltså, han är en misslyckad kille, ska vi som tittare. Eller han är en känslomässigt störd person. Det ska vi förstå. Hans omgivning ser ju honom som en gud. Alltså, han är ju en vinnare. Mm. Alla tjejer vill ha honom. Alla vill gifta sig med honom.
Ja.
Alla vill vara hans fru och flickvän och arbetskollega. Liksom. Men jag menar, vi ska ju på något vis förstå. Och hon är ju då underst på den här.
Ja, men
också då,
det
alla ser henne som en loser.
Absolut, men det är ju en saga om, liksom, som de säger på slutet, att de två som räddar varandra. Liksom. Prinsen räddar prinsessan och prinsessan räddar prinsen.
Mm.
Och visst, båda är ju jättehärliga redan från början. Men det är också en berättelse om en människa som är genuint olycklig och befinner sig i en ond... amoralisk förljugen värld, och så ser han någonting fint i den här människan, och han har inte gått runt, han åker inte runt och köper sex. Men han är också så pass,
han skulle lika, om han hade intresserat sig lite mer för någon annan än sig själv, skulle han lika gärna kunnat köpa sex.
Absolut, det skulle jag. Alltså, han har inget problem. Han är ju van
att ligga med någon annan.
Ja, men han är van att hantera människor och pengar på det sättet.
Det här är inte första gången han köper sex.
Nej, jag tror inte heller att det är första gången han köper sex.
Men han brukar inte göra det, utan det är mer att han är desillusionerad för att han har haft en massa flickvänner, för det vet man ju. Liksom. Mm. Det är ju den senaste tjejen. Liksom.
Han kan inte behålla en tjej. Nej, men han
tycker att det leder till trassel. Nej, men han är ju liksom känslomässigt förstörd, så han utnyttjar dem för sex, och sen så tycker han det blir en massa känslor, de vill gifta sig, och så ser han liksom, ja, men den här prostituerade, hon är ju mycket mer äkta. Är det inte enklare att jag bara betalar för det, som jag gör ibland?
Ja, han betalar ju för människor hela tiden. Han betalar för, liksom, det är ju så en rik människa lever. Men han exploaterar och betalar människor.
Ja, men han är ju ett as. Liksom. Mm. Det är ju någon slags redemption story för båda på ett sätt. Hon är ju också trasig och så blir hon...
Men är inte det här lite som att Ebenezer Scrooge skulle ha köpt sina egna spöken?
Ja, förklara.
Nej, men alltså, spökena hemsöker ju Ebenezer Scrooge dagen innan julafton. För att de är så här, åh du, din snåla jävla. De är trasiga och döda och liksom har förlorat alla sina chanser. Men de hemsöker ju i alla fall honom. De kommer ju, han får ju bara saker. Den här rika duden, Han bara, jag köper dig. Jaha, du följde med mig. Ja, okej då, jag betalar lite för dig. Du kan fortsätta vara.
Och sen vaknar
han upp i det här. Men det blir ju aldrig jobbigt för honom.
Nej.
Menar du att Ebenezer blir en bättre eller sämre människa för att han betalar för sina spöken?
Men han,
jag har köpt lite julspöken.
Grejen ska väl vara att han blir en bättre människa, va? Både den här typen av Ebenezer Scrooge Ebenezer Scrooge. Och om man då tar den klassiska julsagan, så skulle det vara... Alltså det är något som fattas i den där karaktärens utveckling. Typ att det ska bli jobbigt för honom lite mer än vad det är. Tycker jag.
Ja, alltså hela den...
Jag förstår inte hur hans karaktär... Han bara ser att det finns härliga människor och bara... Okej, wow, härliga människor, aldrig alltså, mött, okej.
Ja, men det finns ju någon brist i båda deras personlighetsutveckling. De träffas några dagar så är de helt nya människor och tokförälskade. Men tanken är väl att han ser något hos henne. Alltså det är en sån här kärlekshistoria. För första gången så blir han kär för att hon är så äkta.
Ja, det är bara det. Okay.
Ja, jag tror det. Men det här är ju också en sån här, för att ta en annan sån här hatgrej. Jag tänker att ni hatar allt det vi pratar om mycket mer, men så här, det är ju en sån här manic pixie-stämning över henne. På många sätt. Hon är ju en huvudperson, så på massa sätt hon vill inte det, men hon är ju lite sådär, hon är ju lite retarded.
I början
retarded.
Är hon väldigt manic pixie.
Hon har några scener där hon är väldigt mycket retarded female, och han som har varit en så stel person får sen plötsligt se en kvinna som är som ett härligt barn och oförstörd av överklassmiljö.
Men hon skrattar till en svartvit film på tv.
Ja, eller i badet när hon ska ner i skummet och... Jag menar, det är väl trovärdigt i och för sig. Det som kanske inte går ihop är just att hon ändå ska vara så intelligent och jag ser stor potential i det. Fast det du såg förut var ju bara att hon var som ett barn. Liksom. Så vilket av dem är det?
Ja, det hade intressant, varit lite roligare.
Det var intressant det där med Manic Pixie. Jag tänkte inte på det när jag såg
det. Jag vet inte vad det är. Det är inte så jäkla viktigt. Tycker man att det funkar så behöver man ju inte gnälla på det. Liksom.
Nej,
hon har ju lite av de personlighetsdragen. Sen om det är bra eller dåligt är ju en helt annan fråga. Hon är ju charmig och det är ju bra scener. Liksom. Det är ju...
Men det hade ju kunnat bli lite roligare clasher mellan dem. När hon liksom bara... Ja, fan, jag är hela jävla ryggen tatuerad. Det är någon jävla...
Är det här Manic Pixie Dream Girl?
Hon är precis såhär, 45 och tokchackad.
Kenta syra, vad fan.
Jag vet inte vilka horor ni köper.
Hon är såhär Lasse Kongo. Okej,
jag tänkte en sliten dam som måste sälja sex för pengar.
Jag trodde du gjorde en Manic Pixie.
Jag har hela ryggen tatuerad.
Ja, men jag tänker att om hon skulle varit liksom, det kanske hade varit en manic pixie på ett helt annat sätt.
Hon säger att hon kan köra sportbil, men har ingen aning. Så att
jag kan köra sportbil.
Ja,
det är fel på den här bilen.
Hon bara står och varvar den. I friläge. Ja. Den börjar brinna.
Jag vet vad jag gör.
Jag har liksom släpat ut
den. Jag har könsherpes just nu bara.
Helt annan film.
Nej. Helt annan film.
Svart vid tv.
Nej, just den reaktionen när det var samma.
Okej, ja.
Det är en klassisk fish out of water film detta. I en period när det är på högsta mode fortfarande.
Verkligen, ja. Hon hör inte hemma i de fina kvarteren.
Nej, och det är hela det klassperspektivet och sånt där.
Det påminner ju väldigt mycket om Beverly Hills Cop, som ju också har lite av den där socialrealistiska tonen i början, och sen så kommer han till överklassmiljön.
Ja, sant.
Alltså det är ganska likt, för att det passar inte in, men tjänstefolket är lite på hans sida och...
Mm. Sen har de här liksom, han har några allierade liksom på insidan,
ja, men exakt,
som ska hjälpa honom, precis som den här. Det är en av de finaste rollerna, tycker jag. Det är den här hotellmanager.
Gillar honom jättemycket.
Han är fin. Ja. Som är sådär, först är han lite så skeptisk, han är misstänksam, och sen så blir han charmad av henne och hamnar på hennes sida, och sen när hon liksom gör den här omvandlingen, den här askunge omvandlingen att så här, nu har du blivit, nu du var ful ankunge, men nu är du en svan.
Ja.
Och alla står så här och helt rörda av så här, det där var en gammal sliten hora.
Titta vad fin hon är nu.
Slutet är generellt alldeles för mycket smörigt och prinsessaga, men han är ganska fin hela vägen. Och jag gillar med honom också att det inte är sån här, han är totalt dum och sen på slutet förstår han inte att jag hade fel, utan det är mer han är väldigt mänsklig hela vägen. Han tar in henne där och bara, jag förstår situationen, du kan inte gå runt så här, men du är hans brorsdotter.
Och också, exakt. Också exakt. Så här, du kommer aldrig mer tillbaka i när det här är över.
Ja, men
jag vill inte se det här igen.
Nej, men precis,
så att, jag menar, han är ju ändå, han är precis som alla andra, så är han bara så här en pawn.
Ja, precis, liksom. Men han förstår sin roll, har någon slags empati i den. Och det är en fin roll, den är välspelad också.
Ja, det är den.
Ja, men det finns något så här över Julia Roberts som får en att tro på de där reaktionerna, tycker jag. Men, jag tycker hon har det där, men, i...
Jag tänkte säga det, om hon är Manic Pixie, så det kanske är Julia Roberts som är den enda som kan pull it off. För att jag tycker hon gör det ganska bra.
Jag vet inte vad definitionen har det, men det finns ett släktskap i härlig, lite retarded tjej som får killen att leva upp. Men hon är huvudperson, så på så vis är hon inte bara ett redskap för någon mans resa. Liksom.
Nej, precis. Det är väl skillnaden.
Nej, och plus att han gör ju ingen riktig resa.
Hon är...
Nej.
Hon tar ju hela den här filmen och hela världen med storm här. Ja. För att hon har inte dykt upp någon annanstans innan det här. Och så gör hon den här rollen och är typ, vadå, 20-någonting, 22? Ja,
22.
Och alla blir helt så här: Julia Roberts, god damn! Och sen har hon liksom 15 år av Julia Robertness som är helt sjuk. Hon var ju en av de... Alltså kanske nummer ett ett tag i hela världen.
Är 90-talets största? Liksom, vilka är där uppe?
Ja, det är väl så Schwarzenegger, hon, Stallone hade
Bruce
haft
Willis.
Sin tid. Ja,
men av tjejerna då?
Jag tror att hon var så här, alla kategorier högst betald.
Ja, precis. Ja, det var... För Kate Winslet kom
det
ju...
kom lite senare.
Och Julia Ryder, Lewis.
De var lite indie.
Nej, av kvinnorna var hon tveklöst nummer ett. Ja. Men jag tror att hon var nummer ett liksom, över
90-talet. Ja. Större delen av 90-talet.
Ja. Men hon var en av de få, alltså, eller en av de första som fick 20 miljoner dollar för en film.
Ja, just det.
Och det var någon typ av...
För det var så här, Meg Ryan...
Hon var 80-talet mer.
Kort karriär.
Men hon
var ju liksom, hon kom in och bara så här, blåste skallen av hela världen i stort sett med den här filmen.
Ja.
Och personkemi mellan de två är ju stark. De måste ha gjort screen test. Hon var väl ganska okänd då. De måste ha gjort screen test och fått så här... Det finns något här.
Alltså han hade tänkt säga nej till rollen, men Julia Roberts tyckte de hade så mycket bra kemi när de provfilmade, så hon hade allegedly gett honom en post-it-lapp där det stod please say yes. Och då hade han
och sen så bara ett leende på det från Julia Roberts, och han bara
okej, jag är 40 och du är 22, jag vet vad det här blir.
Sen kommer vi in i en kavalkad av när hon har fått det här jobbet då, de är på hotellrummet, hon har fått det här jobbet, jag vill anlita dig för en vecka. Sen kommer en kavalkad av fish out of water scener, va?
Ja.
Hon ska gå och handla, det är en klassisk, alltså Roy Orbison, Pretty Woman.
Precis.
Går och handla på Rodeo Drive. Vi behandlade illa.
Ja.
Kanske de mest ondskefulla butiksbiträdena i filmhistorien. De här tre.
Ja, och det finns inte många i tävlingen.
Ja, men det finns väl ett gäng.
Det finns väl några stycken kanske.
Okej, jag vill bara säga det. Att bara för att man är hora så måste man inte ha asfula kläder.
Nej, det sa ju också Larry David många år senare i ett avsnitt av Curb. Att han är så här, fan, men du är prostituerad, varför ser du ut som en prostituerad? Du kan ju ha snygga kläder. Och sen en vecka senare på henne på samma hotellrum, eller på samma hotell, och då var hon snyggt klädd. Och han bara, fan, nice! Skitsnygga kläder. Hon bara, jag vet, det går mycket bättre nu. Så jag håller med. Varför ska man se ut som en klassisk jävla billig hora?
Ja, det måste inte se ut som att någon har rivit sönder dina kläder.
Nej.
Och att du därför visar mycket hud. Liksom.
Ja.
Jag tror att det är ett estetiskt val.
Jag tycker hon har sexiga kläder. Men jag tror det finns andra skäl också. Jag tror inte att det är lite som att lärare går inte i så här Manchester-kavajer och såna här grejer. Bara för att man
det är en typ av nål som håller samman både höftskynke och tröja. Intrikat och spännande plagg. Sexigt.
Du vet att jag säger sexigt, så menar jag någon sån history buff analyserar på YouTube. Nej, jag menar att jag tycker det är sexigt, men jag tror inte det är därför de har sådana kläder, utan det är en sån identitetsgrej. Man vill utstråla vem man är och berätta för världen.
Ja, jo, men det hade räckt med dojerna.
Ja, men i film så måste man väl vara lite övertydlig. Och då kan man inte bara så här, nej, hon ser ut som hon jobbar på liksom, advokatbyrå, det går inte.
Nej, men jag tror också att... Jag tror
att det är så, verkligen.
Jag vet inte hur det funkar i verkligheten, men jag tänker att man också vill tala om för hela världen. Nu har jag min sexförsäljningsroll här. Ja. Och kanske lite som i filmen också, att tar hon på sig fina kläder och säljer sex, då blir hon lite så där, är mer kränkt. Liksom. Du har ju inte uniformen på sig.
Ja, det är sant. Ja, det säger hon ju faktiskt också. Ja. Mm.
Men alltså, får jag bara säga att det är roligt stilideal i den här filmen. För antingen så ser man ut som en hora, då har man någon typ av liten rockring för möss som håller ihop hela ens liksom, klädgrej. Och den är liksom bräcklig. Och sådana här jättelånga horskor som går över knäna liksom i lack, typ. Eller så ser man ut som typ en uppblåst Patrick Bateman med någon typ av kråskrage.
När är det?
Nej, men typ när hon träffar sin kompis igen. Jaha. Hon har någon typ av så här ballongkostym.
Men det är väl ingen hor-outfit?
Nej, nej, nej. Men det är antingen... Alltså, jag tror att de är liksom på...
Är det inte bara tidens mode?
Om vi ska prata om hennes outfits... Om vi ska prata om hennes outfits i filmen så är det i slutet när hon har den där röda... När hon har typ någon typ av kavaj med shorts. Det är den fulaste. Det är den fulaste. Men det verkar vara medvetet fult, liksom. Mm.
Då skulle där hade hon inte fått någon försäljning, kan jag säga.
Noll kronor i intäkter. Men... men hon har mycket outfits. Den ska vi nominera tre till bästa Julia Roberts outfit.
Den röda
outfit.
outfit.
Jag gillar den där röda axellösa. Det är väl den som fick mest uppmärksamhet, är det inte?
Den där balklänningen.
Ja. Mm. Ja. Den är väl en ikonisk bild.
Jag tycker den där det ser ut som Nobelfesten.
Exakt.
Gillar jag inte alls.
Det gillar jag inte det där.
Jag gillar den svarta cocktailklänningen.
Vem vad du helst hade velat se henne i IRL liksom?
Nej, jag tänker mer alltså, vilken är den bästa i filmen?
Vilken hade fått er att köpa henne? Nej, jag skojar.
Den billigaste.
Kort och kavaj! Kort och kavaj!
Du är mig sjuk jävel.
Jag vill använda fantasin att träffa mina horor.
Ja. Jag ska se väldigt manlig ut och sen ska du fantisera om att hon är väldigt kvinnlig.
Exakt. Och hon är tom där shortsen.
Ja, det är helt annorlunda ut.
Ja.
Ja, men den svarta är ju helt klart bäst.
Ja, den är
det är när hon just det är den första hon köper, va?
Mm.
Sen har den vi tycker fin. Jag den som jag noterade den här filmen var inte hennes kläder då, men när de är på polo eventet, hästpolo.
Ja. Mm.
Och då är det den här där barnbarnet till Richard Gears du vet han förhandlings motpart där i den här affären.
Ja.
Han spelar ju hästpolo och har en svinsnygg poloskjorta alltså, som han spelar polo med.
Mm-hmm.
En sån piqué-tröja där det står Los Angeles på baksidan, på ryggen och så här nummer två. Mm. Riktigt cool. Den hade jag velat haft.
Okay.
Eller när jag ska ha den. För att det ser idiotiskt ut att gå omkring med jeans och sen hästpolo liksom, med tröja.
Men, men du får välja ett tillfälle.
Ja, precis.
Någon gång måste du väl ha möjlighet att använda det.
Om man ska klä sig till Halloween och till en obskyr filmkaraktär.
Och så får du förklara för alla
till
på festen varje gång. Du
vet Pretty Woman,
Richard Gears, han den där farfan som man förhandlar med. Hans barnbarn i en scen, du vet han spelar hästpolo, då har han den här. Och så får du ta det med varje person du träffar på festen.
Precis.
Men det är ju roligt när folk har liksom konservativa kläder i den här filmen så ser alla ut som de är med i så här Livets ord. Och är upprörda över videovåld. Exakt. Det ser så väldigt konservativt och kristet ut.
Ja, men verkligen. Var det modet? Var det här jag fiskade lite efter förut, tror jag.
Modet, att det liksom... Men om du var medelålders kvinna och klädde dig konservativt så såg det förmodligen lite gammaldags och tillknäppt ut.
Ja, jag tror att rika människor ser mer eller mindre ut så där. Men jag tror att också, ovanpå det så var det väl också modet. Att det skulle vara lite så power dressing.
Ja, men det tror jag.
Man ska se rik och lite så här karriärig ut.
Jag tror också att det är till för att maxa kontrasten mellan hur de prostituerade ser ut i början.
Såklart.
Mm. Men det är mycket, man får en Wall Street-vibb av det.
Ja.
Det är ju ett sånt klassiskt tema från den här tiden, inte minst från filmen Wall Street, men det känns som att det finns många sådana när de pratar om kontrasten mellan de här juppisarna som tjänar pengar på att lägga ner grejer och de här klassiska gubbarna som vill jobba och driva företag och skapa saker.
Just det.
Alltså nu den känns som att den striden har redan liksom förlorats av de gamla gubbarna, så nu pratar man mer om
han vill ju också börja göra saker.
Ja, men det här är ju den tiden när det fortfarande hände.
Ja. Den här filmen skulle kunna heta Gordon Gekko får ett samvete.
Om han hade köpt sex istället för att bara tjäna pengar. Så
ja, precis.
Richard Gere tackade faktiskt nej till huvudrollen i Wall Street så att Michael Douglas plockade den.
Ja,
faktiskt.
Hade det varit horribel som Gordon Gekko? Han hade inte köpt det alls.
Nej.
Han är alldeles för mjuk.
Nej.
Ja.
För Gordon Gekko.
Men på tal om det, vill ni höra lite trivia?
Ja, tack. Mm.
Jag börjar med lite casting då.
Ja. Tom Hanks.
Tom Hanks, såklart. Vi vet alla att det är falskt, men Tom Hanks är alltid med.
Hade kunnat vara Richard Gere-rollen.
Nu kommer vi inte tro på det.
Om det är den Tom Hanks du tänker på, som är den där lite rikare, otrevligare Tom Hanks.
I och för sig, 1990, då var ju typ så här...
Det är big, liksom. Big. Det är lite väl, tror jag.
Den är för sig väldigt obehaglig. Och även Splash. När han tar en sjöjungfru och har den i sitt badkar.
Jag skulle kunna gjort det här.
Jag tänker att han är så ung. Att han är så en sån valpig kille som är sådär... Du vet, jag har fått ett företag av pappa. Ja. Vi sticker upp i rederier.
Kolla, visst med tuttar. Får jag behålla
det? Nej, jag kan inte köra bil.
Det har ju funkat. Det har varit en rolig film. Lite så här, killen från Big med en prostituerad. Och båda är lite obekväma.
Finns det inte en prostituerad i Big?
Jag för mig det också. Jo. Det finns någon sexgrej. Nej, det finns han ligger bara med någon kvinna. Så att det blir som sex med mamma, det är mer en sån.
Exakt, det är lite den grejen.
Sorry, förlåt.
Men ingen Tom Hanks i alla fall.
Förlåt.
Men vid ett tillfälle så var Christopher Reeve, ni vet, gamla stålmannen, tillfrågad. Det här var pre-accident. Alltså han kunde röra sig.
Det hade varit pikant att det var efter accident.
Ja, det hade varit pikant.
Då hade det blivit mörkt på Tammet.
Ja, en annan film också. Men,
How much for the whole night.
Men också en bra romantisk komedi. Ja, väldigt progressivt.
Ja, det är det.
Men jag får sätta hans rullstol i den här stora trappan upp på hotellet och på sån ramp.
En sån här långsam ramp.
Ja, precis. Men... Hon går in och bara, call me happy, this is sofa and here for two. Och sen bara...
Och så tycker de att... Vi kan inte mer att klippa bort det här. Det skulle vara som att vi tycker att det tar för lång tid. Så vi måste ha med
hela... I'll meet you upstairs. Men det här har varit längre film. För det är alltid realtid.
Han bara åker omkring på sin permobil och bara... Sorry, do you know the way? Och hon bara...
No.
Oh, this is like a race car.
Julia Roberts kunde inte läsa mot honom den dagen, så att the casting director läste som Vivian Ward, och tydligen så dåligt att Reeve blev vansinnig och rev manuset och stormade ut.
Tönt. Sägs det. Han verkar ha ett jäkla temperament.
Hoppade upp på en häst, red iväg i vredesmod, och vi vet alla vad som hände sen. Julia Roberts var inte första valet att spela. Molly Ringwald var ganska starkt liksom tänkvärd i rollen. Ja.
Ja, jag kan se det. Mm. Jag kan se henne, Molly Ringwald, i hor-outfiten. Men vilken jävla light-version det hade blivit.
Jag vet inte ens vem hon är.
Breakfast Club.
Breakfast Club.
Alltså hon.
Ja. Rödhåriga.
Mm.
Men det känns ju... Skulle hon kunna... Ha. Men en hon är annan lika charmig.
En annan rolig. Jag tar en replik. Låt oss säga nu att Julia Roberts säger jag vill ha mer, och sen så tar hon på sig stövlarna och går. Och sen så den här skådespelaren adlibbade, för att det här är ett universum där den här skådespelaren vann rollen som Edward, och adlibbade när hon gick. Oh, I can still smell her.
Men han var inte.
Nej, han var tilltänkt, men han är tackat nej så.
Nej, men var han tilltänkt som huvud?
Ja,
vilket roligt par. Han är ju 1,35 lång.
Oh.
Och hon är ju liksom 1,88.
Eller hur?
Vad roligt.
Det hade varit lite kul.
För det ser ju lite roligt ut nu bara.
Alltså, jag hade gärna sett det. Jag gillar inte Richard Gere så mycket, men det finns ju en kontrast hela tiden med att han är lite stel och formell och introvert, och att hon är så jäkla flippig. Men och du är Al Pacino, så är ju han, då får du två knasbollar.
Han har ju precis börjat komma in i den här crazy face.
Han är inte där.
Nej, jag visste inte riktigt hur crazy han kunde bli där. Så det,
nej, men då funkar det.
En annan som
han kan spela Scarface. eller vad heter han, Brigante. Carlito Brigante.
Carlito Brigante.
En sån där Cuban industrialist.
I cannot have sex with this woman.
I don't know super loaded, but all the semen, all the men, all the fucking time.
En annan som blev till erbjuden rollen var Burt Reynolds. Så det låter typ såhär, how much do you want for whole night?
Ooh.
About 3,000.
And I will treat you like a prostitute.
Jag tänker bara på Norm MacDonalds.
Exakt, men det är den enda jag kan försöka här.
Jag ska ha en jättehatten på sig.
8 liters.
Demi Moore tackar nej till att spela Kit. Alltså inte, alltså kompisen.
Aha.
Kit. Disney vill inte ha Julia Roberts. De ville ha Meg Ryan. Det blev inte Meg Ryan.
Hon hade funkat.
Jag tror att ingen kan göra den här rollen utom Julia Roberts.
Om Billy Crystal var Richard Geres roll.
Ja. Exakt. Och det hade varit en helt annan jävla film.
Alltså, Meg Ryan, det känns inte som att det finns prostitution i hennes huvud.
Nej, jag tycker också lite det.
Det känns som att hon har en sån här världsbild i huvudet som Kenneth i 30 Rock. Alla är så här muppar.
Drew Barrymore och Winona Ryder gjorde audition, men de tycktes vara för unga av regissören Gary Marshall. Mm. Vilket de säkert var. John Travolta som Edward.
Ja, jag kan se det.
Ja.
Det kan ju funka, men han är inte charmig 1990.
Nej,
han, alltså, är inte, måste ju... han är inte heller sofistikerad. Som
nej, om man vill gilla Edward ändå.
Ja.
Hur sjukt den är, så är filmen byggd som att man ska ändå ha någon sympati för honom.
Man gillar verkligen inte.
Travolta, nej.
Han är väldigt mycket gata också. Alltså, ja. Richard Gere är så, han kan ju vara sån Hampton.
Han är ju det.
Han är överklass.
Ja. John Travolta är ju från the streets, ja, liksom. You can't walk out of a driving. Uma Thurman gjorde audition som Vivian. Daryl Hannah tackade nej, för hon tyckte inte att bilden av kvinnor var bra. Sylvester Stallone tackade nej till Edward Lewis. Sylvester Stallone hade också varit lite väl.
Också lite gata, va?
Gata, ja. Fy fan.
Yo, Vivian! I'm not sure all night, you know? I don't drink, but maybe you like to drink. I don't know. I'm not a drinker. Maybe you're drinking.
You want to watch television? Because I don't have any color on mine.
I slutet, han rider inte upp i en vit limo. Han ska bara stå på gatan och bara... Vivian! Vivian!
Edward!
I love you!
I love you!
Och har fått spö av någon på gatan också. Att han åkte dit. Dennis Quaid var tilltänkt som rollen för Edward. Jag vet inte om han blev tillfrågad. Sen fler. Harrison Ford, Bruce Campbell, Danny Glover. Massa.
Jag hade föredragit alla, tror jag, framför Richard Gere.
Jävlar.
Ja, jag tycker att han är många... jag vet inte hur bilden av honom är, men folk pratar om Keanu Reeves som oerhört träig. Ja. Jag skulle nästan säga att Richard Gere är där uppe med Keanu Reeves som träig.
Om inte träig.
De är ju knappt... jag vet inte. Lever de?
Ja, men
är
de... Jag kan tänka mig att de funkar på samma sätt. Att de är rena projiceringsytor och sådär. Att i och med att de inte har så mycket innehåll så funkar de som huvudperson. Och händer inte, lite bara snygg yta.
Ja.
Och så ger man några repliker. Men de är jättetråkiga.
Vad tror ni om den här då? Som Edward. Tilltänkt. Robin Williams.
Nej.
Som Edward.
I guess that's what we have in common. We're both screw people for money.
Gud, nej, man vill inte tänka på honom i samma film som någon ligger med någon annan.
You screw them the old fashioned way, I screw them with the money.
Så sluta, det är bara äckligt. Det är som att en farfar skulle lega med någon.
Han är väldigt kort också.
Ja, han är väldigt kort och han är väldigt knubbig och hon är väldigt så slank och glansig och hårlös, och så kommer han in där som en jävla gorilla som ska hoppa på henne. Alltså,
det känns bara som mörk verklighet.
Vad är det han kallar sin hårväxt? My natural sweater from the Darwin collection.
Alltså, det finns ju någonting med det.
Sluta
som är
ligga, gå och vara rolig. Det är därför du är rolig.
Ja, men alltså, det finns ju något med att ta honom att när man har Richard Gere, då vet man att det här är en kille som... Han har inte sex med prostituerade för att han har svårt att få sex, utan det finns andra skäl. Mm. Men så får du ta någon som inte är snygg, då kommer man hela tiden få känslan att det blir den dynamiken av jag skulle inte fått ligga med dig annars, men nu betalar jag. Och det får man ju inte nu i filmen. Nu får man liksom, de har kunnat ligga med varandra ändå. Det är bara att nu var den sociala dynamiken så här på något sätt.
Mm, fast det hjälper med pengar. När det kommer till män också. De behöver nog inte, alltså, för att han är ju inte...
Jo, men att han är, jo, men jag vet. Och så är det ju i verkligheten. Men om man skulle se ett filmpar där en bara är rik men jätteful, och det är en jättesnygg tjej, så skulle man ändå känna...
Det ser man väl hela
på film. Ja, men inte den som får tjejen på slutet, va? Det brukar väl ändå vara snygga. Det brukar ändå finnas en... När man har en film och någon är ful och har pengar, då vet man att det här är inte någon som man ska unna sex. Vilja
kan
ha
jag
det.
Tänka mig att unna den här personen sex?
Ja, men i verkligheten kan man ju få sex om man är, om man är ful och rik.
Den nya programpunkten, unna vi sexet.
Film. Ja, men det är ju känsligt på film.
Ja, det är det.
Jag tycker det är ganska bra programpunkt.
Mm. Unnar vi sexet?
Unnar vi någonting?
Men det underförstått här är ju att vi inte unnar, eller ni inte unnar Robin Williams sex.
Nej, jag unnar inte honom sex.
Dansanar.
Nej, jag unnar honom massa sex. Jag undrar honom sex. Jag undrar bara honom inte den här rollen. Det är väl mer det.
Okay.
Jag undrar honom sex långt, långt bort från vad jag är.
Lite annan trivia då. Mm. Det här är en ganska känd trivia, men kanske inte alla har hört den, att Richard Gere improviserade det här snappet med necklace-burken.
Ja, det har jag hört. Och skrattet är genuint. Vi pratade ju om Good Will Hunting för ett tag sedan.
Ja, ja.
Och där var det ett genuint skratt med Robin Williams.
Här var det också ett genuint skratt.
Man kan se det verkligen.
Ja, hon började garva och så. Är det ett snabbt klipp också efter det? Mm. Så bla bla bla. Det halsbandet kostade på riktigt också 250 000 och vaktades av en säkerhetsvakt från juvelbutiken som lånade ut det med pistol stående bredvid regissören Gary Marshall varje gång den var i bild.
Mm. Gud vad roligt. Man ser ju, man ser ju tjuvarna som är på jakt.
Jönssonligan.
Ja, men det är ju sådana tjuvar som gå. Är på jakt.
Man ser dem tydligt, han visar pistolen lite och de bara okej.
Conny Kofot.
17.53 går vi in på Operan. Mm. Jag har tagit med en Lego... Nej, skit. Richard Gere spelar piano på riktigt. Trevligt.
Oh.
Ja, han har till och med komponerat det själv, det lilla stycket. Aha. Komponerat heter det. Oh.
Han kan få komponera mig om du förstår.
Komponera mig om du. Filmen skulle egentligen heta $3,000, men sen så när de fick med Pretty Woman låten så ändrade de titeln för att de hade det soundtracket.
Kunde också heta att It Must Have Been Love eller Wild Women Do.
It Must Have Been Love. Per Gessle var i Los Angeles och planerade Roxettes promo tour för deras tour Look Sharp när han fick frågan om de hade någon låt, och han erbjöd dem en julsång som hette It Must Have Been Love, men de sa den utspelas inte på julen, och då ändrade han texten från Hard Christmas Day till Hard Winter's Day. Mm. Så det var egentligen en någon slags Per Gessle eller Roxette jullåt han hade tänkt köra. Ja, han är jättechef. Och jag lyssnade på den och jag gillar inte Roxette eller Per Gessle, men man bara fan, det är jävla hitten här alltså.
Men du, jag skulle säga att hela den skivan där.
Ja.
Alltså
en hit.
Du skulle säga att den höll.
Ja, det är mycket möjligt att jag skulle göra, för jag har inte blivit lika anal i min musiksmak när jag blivit äldre. Jag släpper igenom Roxette.
Det är en rolig tanke att de har fått låten Pretty Woman och handla om prostituerade.
Ja, det är väl kul. Fast jag tänker nog inte så, men många tänker nog så. Ja.
Den gör det ju mer nu, liksom. När man tänker Pretty Woman walking down the street så tänker man väl, ja just det, från filmen Pretty Woman om prostituerade.
Mm. Lite om om Richard Geres träighet också kan skyllas lite på Gary Marshall. Richard Gere började mycket mer aktiv i sin roll i tagningarna. Gary Marshall tog honom åt sidan och sa så här, nej. Han sa, no, Richard. In this movie, one of you moves and one of you doesn't. Guess which one you are.
Mm. Ja.
Ja, det är jävla tjat om hennes fidgeting. Han beter sig lite som att hon är lika rastlös som hästen där.
I förra filmen.
I Braveheart.
Ja. Det är också häst. Skillnad på att vara träig och att vara helt uttryckslös. Eller att vara så här, att stå still och att vara helt uttryckslös. Det finns ju de duktiga skådespelare som kan stå helt still och fortfarande visa någon typ av uttryck.
Robocop. Nej, skojar jag bara.
Ja. Ja, men inte hästen i Braveheart.
Problem att stå still.
Yep. Men jag menar, han är ju vad han än gör blir det ju träigt.
Ja, det är sant. Ja.
Alltså när han säger I have nothing else i An Officer and Gentleman så blir det också träigt.
Ja, men det är också, man kan ju vara en sån överklass affärsman och ändå ha ett mycket mer levande tonfall.
Ja, men precis. Liksom.
Ja, alltså, flaxa med fingrarna.
Det är orättvist att jämföra med det, men Al Pacinos Michael Corleone kan ju bara sitta still och vara fruktansvärt uttrycksfull.
Mm. Det är sant, det är sant.
Så det där är... jag skyller på hans dåliga skådespeleri.
Back to school, Richard Gere. Mm. Har ni någon favoritscen?
Oj, jag har faktiskt... det känns som att jag har många i den här filmen.
Det var en scen som flög extra för mig idag. Eller nu när jag såg den.
Okay.
Och det är den här när... Han har sagt på festen där, på polofesten, till George från Seinfeld att så här, she's a hooker, och sen så får ju hon höra det då.
Mm.
Och sen han kom tillbaka till hotellet. Jag tycker det är så kul att ingen nämner det, men dynamiken när de står och väntar vid hissen, det är att det här är ett förhållande nu.
Ja.
Och jag tycker det är en väldigt bra, snygg arbetad scen.
Ja,
jag gillar
spännande.
Den. Jag gillar den för att den är okommenterad och både på något sätt, utan att omedvetet eller medvetet så är de båda så här. Det här är något förhållande nu. Jag vet inte, det var någonting den här gången jag såg den. Så jag bara gillar den scenen.
Mm.
Den är, ska vi se.
Efter polopartyt.
Ja.
Inte polopartyt.
Är det i hissen?
Nej, alltså det är hissen. Hon väntar på hissen ner. Alltså, det är...
Ja, efter att de har haft en fight på hotellrummet.
Exakt, ja. Så säger hon så här, jag drar.
I saw you talking to David Morris. I didn't like it.
We were just talking.
I didn't like. Down?
Ja, jag gillar dialogen. Jag tycker den är snyggt skriven.
Jag gillar den också, men jag gillar inte premissen för den. Att hon skulle bli så förnärmad för att en torsk blir liksom behandlar henne illa och är sådär... du vet, gör någonting som hon tycker... Alltså vadå, hon hör så här, stå ut i sex dagar, bit ihop bokstavligen. Ja. Mm.
För... Du är en slav just nu.
Ja, men precis. Mm. Du är anlitad 24 timmar för att göra ett jävla jobb. Ja, men... Skit i det där. Alltså, men det... Jag förstår att hon får känslor för att hon är jävla. Jag förstår att det är, men det är så jävla så här...
För han är så uttrycksfull.
Don't do it again. Du vet, så här. Så
man... Men jag tycker det är...
Det är ingen rättighet. Alltså, jag menar inte att det borde vara så. Det är helt fel. Hela det här...
Men hon kan, ja, det hela premissen är fucked up. Men hon att han tvingas erkänna så här, I didn't like it, så här, jag blev svartsjuk. Så jag har redan sagt att det här är inte längre en transaktion för mig. Det här betyder någonting mer. Mm. Och hon då känner så här, okej, gör inte om det. För hon känner att deras relation har förändrats. Och det, hennes grej är väl att så här, varför klädde du upp mig på allt det här sättet? Om du inte ville att jag skulle se ut som en hora, varför går du inte och säger att jag är en hora? Det var väl det hon lackar på, som jag minns det. Och jag vet, visst, premissen är helt vansinnig. Men det är en Hollywoodfilm och det är en Disneyfilm och hon är en Disneyprinsessa. Och i den kontexten, jag tycker det är en bra dialog. Jag gillar scenen.
Jag gillar dialogen också. Mm.
Jag tycker, alltså det... Premissen är ju inte sinnessjuk. Det är klart att det händer en massa att folk förälskar sig prostituerade och att det finns en massa sådana zoner där. Det är ju det att det går väldigt snabbt och går väldigt långt i den här filmen som gör att det blir svårt att tro på den resan.
Nej, man måste ju se det som en fantasi och att det är en
ja, men, för att den är inte omöjlig, men det är så mycket i den på samma gång. Ja. Och det är ett problem, tycker jag. Jag tycker att det gör filmen lite mindre engagerande på slutet, att jag slutar någon gång hänga med i de här enorma förvandlingarna på de här 5 dagarna eller vad det är.
Ja.
Men överlag så tycker jag ändå att väldigt mycket scener och dialog är bra. Alltså, det är en väldigt välskriven film med sinne för detaljer och scener och regi och allting sånt.
Mm.
Jag gillar middagsscenen med farfar och barnbarn,
ja,
Richard Gere och henne, för att det är så mycket som händer i den.
Mm.
Och sen, vad heter han? Heter han Randolph eller? Gubben, affärsgubben.
Kanske det. Vi kan kalla honom för Randolph.
Nej, eller så är det...
Är det brorsonen som heter... Nej.
Skitsamma. Gubben i alla fall. För det är så många där, för att hon blir ju preppad av hotellmanagern som vi alla tycker om.
Mm.
Och sen kommer den här charmiga gubben in och han gillar ju henne och hon gillar honom. Och allting är så här, det ska vi lite, det är lite konflikter, det är lite drama, men det är ändå nice. Jag tycker att, och sen inbillar jag mig också för att jag vill det, att den här gubben, för han var ju med i Trading Places på 80-talet, Eddie Murphy-filmen.
Ah, det är där, ja. Just
han var
det.
En av gubbarna.
Ja, ah, det här sen, är hans sista sen.
Som sen dök upp han dök också upp i En prins i New York.
Precis.
När de var helt utslagna uteliggare.
Just det.
Och får en bunt pengar och bara, we're back!
Ja, och så blev han det här.
Och sen tänker jag att han blir den här gubben. Inte det en härlig
det är
liksom,
story.
En trilogi alltså, av liksom småroller.
Det här är egentligen Trading Places 3.
Ah, precis.
Och Prince of New York i Trading Places 2.
Exakt.
Det var hans sista roll också, så att det blev ingen 4.
Nej, okej.
Han dog sen.
Mm.
Jag gillar den detaljen i restaurangscenen när hennes snigel åker iväg och att servitören tar emot den och säger det händer hela tiden.
Ja.
Att det liksom inte spårar ur i en snubbelscen, utan att vi går in i det totala mönstret av att så här, tjänstefolk här är ganska tjänstvilliga, ganska professionella och ganska empatiska liksom.
Ja, visst.
De klarar att hantera en sån situation, vilket är lite fint. Det är som när man ser en pappa på bio som inte är en sån här jobbig humorpappa, utan bara en bra pappa, och så blir man så här, som en bra servitör ska. Du ska inte ställa till en scen, du ska inte kasta en konstig blick, utan det händer hela tiden.
Det är så konstigt att man blir förvånad när man ser sådana som inte... Fan. Men jag tänker också att alla blir lite charmade av att hon är så charmig.
Exakt. Fun fact är att Gary Marshall, som har regisserat den här, och även In prinsessas dagbok, så anställer han kastar exakt samma kille till att göra exakt samma sak med Anne Hathaways karaktär när hon gör exakt samma sak. sak med en snigel.
Är det Anne Hathaway?
Är det inte Anne Hathaway i En prinsessas dagbok?
Jo, det kanske det är. Fan.
Ja, det är en riktig homage.
Ja, det är en riktig homage.
Jag gillar när Richard Gere tar tag i rodret och går till klädbutiken och säger vi kommer att spendera obscena med pengar.
Tillbaka. Are we talking? Vi kan se det. Det är väldigt roligt.
Ja. First, we're going to need a few more people helping us out. I'll tell you why. We're going to be spending an obscene amount of money in here. So we're going to need a lot more help sucking up to us because that's what we really like. Whoa. You understand me? Sir, if I may say so, you're in the right store and the right city. Anything you see here, we can do, by the way. Get ready to have some fun, okay? Mary Pat, Mary Kate, Mary Frances, Tova, let's see it. Come on, bring it out. Absolutely divine. Excuse me, sir. Exactly how obscene an amount of money were you talking about? Just profane or really offensive? Really offensive. I like him so much.
Really offensive.
Jag glömde karaktären, han är jätterolig. Och det är så jättedumt skämt när han kommer in och mer fjäskan och så börjar fjäska Richard Gere på lite så här bara klyschiga grejer och typ, inte bara framgångsrik utan också bara, nej inte mig.
Richard Gere är lite bättre också, bara för att han är så knasig.
Ja, och det är ju inte ska man hålla på och gnälla så är det inte så här så verklighetstroget. En överklass så här Hamptons människa hade ju inte sagt så här, vi kommer att spendera sju. Det är en jävligt tacky grej att säga. Ja, det är bara självklart när man kommer in där. Att man, här, och sen skulle ett butiksbiträde aldrig säga hur mycket pengar kommer du spendera?
Obscena.
Hur obscena? Jätteobscena. Mm. Det är någonting som Conor McGregor hade sagt.
Det är en liten sketch liksom. Och det är väl också det som gör att det verkligen är så här romantisk komedi. Att vi kan ha en rolig sketch och det behöver inte handla om hur det är och vad är affärer på riktigt.
Sant. Sant.
Jag tycker det är jättefint.
Jag hade gärna sett lite mer av Julia Roberts tillsammans med sin kompis
Kit.
Ja. Mm. För att där är det ju lite så där, man anar ju att det finns lite konflikter. Man får ju höra historien sen om att hon, Kit, har liksom lockat henne lite dit också.
Mm.
Och fick det att låta härligt och vara prostituerad och lite sånt där. Alltså det måste ju vara en komplicerad relation på något vis. Så ja, jag blev lite nyfiken på den. Jag hade velat se lite mer av deras vardagsliv i början, tror jag.
Ska vi kanske göra någon typ av backstory på Kit sen?
Ja, det tycker vi gör.
I Patreon-material.
Kit ska få en backstory, ja. Just det, vill ni höra lite siffror?
Mm.
Ja.
14 miljoner kostar den.
Mm.
463 miljoner 400 000 worldwide.
Ja, det är en obscene.
Ja, that's a really obscene.
Men
är det bara bio? För jag tänker att den här är också en långkörare. Sen
det är box office, så det är det, absolut. Ja,
och sen är det VHS, sen är det DVD.
Mycket TV på den här.
Det tror jag också, extremt mycket.
Hamnar ju ganska... Nej, fan, jag har tappat bort den siffran. Den hamnar ganska högt. Vi kan väl lämna det där. På det året. Jag hade siffran här någonstans. Nu vet jag inte vart den är bara för.
Det här är ju siffror som typ, det är typ Änglagård. Alltså på ett globalt plan. Liksom. Men Änglagård var det inte typ 3 miljoner människor som gick och såg den i Sverige.
Jo.
Här har vi det. Ghost gick bättre det året. Pretty Woman var tvåa. Home Alone, trea. Men alltså...
Monsterfilmer allihopa.
November, 16 november hade Home Alone premiär. Så att den spillde över på 91 förmodligen. Och sen var det lite jakten på Hunt for Red October, Total Recall och Die Hard 2 och lite andra skit.
Med tanke på att Julia Roberts inte var känd.
Ja.
Jag menar Ghost, där var det ju ändå Whoopi, Patrick Swayze.
Whoopi, ja.
Ja, men vi var ju...
Ja, men visst.
Demi.
Och Home Alone har ju ett eget liv liksom.
Mm. Ja, men har vi mer siffror?
Nej, det är de siffrorna jag har. Och sen att Julia Roberts vann nominerad Oscar, fick inte, men vann Golden Globe.
Mm. Okej.
Okay. That's it.
Mm.
Nu ska vi se här. Vid den här tiden på... Visst... Alltså, hur var det med prostitution i USA?
Det var okej.
Du som var där och
det var okej,
okay.
Det var inte de bästa.
Nej.
Men det var en bra generation.
Du säger att de bästa finns. Nej, vi tar det i Patreon.
Det är riktigt rackiga sen på 90-talet.
Ja, det var ju när
cracket kom.
Då
chanserade
man ut. Det låg de ju bara där. Man kunde göra lite som man ville.
Ja, men så,
de är mycket smala.
De är mycket finare när ekonomin är dålig. För då måste ju de här liksom riktigt fina börja turn tricks.
Och det här var slutet på 80-talet också. Du vet, de skulle springa och koksa hela tiden, så man fick avbryta akten flera gånger. För man sa, jag måste ha mer. Vet
allra bästa är efter en revolution.
Nej, efter ryska revolutionen när
grevinnorna
på min korv, säger
jag. En tid du kommer aldrig tillbaka.
Men vad heter det? Nej, men jag tänkte, var det hade man rensat bort buset i storstäderna i USA vid den här tiden?
Nej, inte i New York. Alltså 1990 var ju crack epidemic.
Ja, eller hur? Både New York och Los Angeles har ju varit
i alla fall efterdyningarna av den. Så att, det var ju riktigt gritty på den tiden. Jag var faktiskt i New York sommaren 1990.
Ja.
Och det var en smutsig, det var som efterdyningarna av flykten från New York.
Hade du liksom alltså det var smutsigt.
Nej, det var inte riktigt så. Turister kunde ju vara där uppenbarligen eftersom vi var där.
Men inte överallt, va? Det var väl ändå lite såhär, gå inte dit.
Man skulle inte in i Central Park på kvällen.
Nej.
Man skulle
inte till Bowery.
Alltså, nej, alltså, det tror inte det fanns än. Det var ju ett jävla industriområde.
Håll dig på Manhattan var väl deras slogan kanske.
Ja, men kanske inte alltså,
Manhattan var ju alltså,
inte överallt liksom, där.
Alltså, vi var ju där vid Times Square. Alltså, 42nd Street var ju liksom 42nd Street.
Ser du den här gatan? Gå där.
Ja, precis. Det var sunkigt. Jag tror att Los Angeles var likadant.
Mm.
Om man höll sig där Jerry Seinfeld bodde så var det okej.
Okay.
Men sen liksom under Times Square. Så. Ja.
Mm.
Men för jag tänker att då kanske, jag vet inte, det kanske är lite mer av en kulturkrock här i Sverige också på något vis. Prostitutionen, det känns som att vi rev prostitutionen med typ Klara kvarteren eller någonting. Det kanske är, det finns väl ingen prostitution i Sverige längre.
Men typ bort
det. Nej, men jag menar bara att liksom det var man ville göra det osynligt, precis som hemlöshet, alltså att man vill, eller liksom man vill flytta alkisarna så att de inte sitter centralt.
Det är synen på prostitutionen, det är väl liksom, eller så här, man försöker väl gömma undan det kanske, men synen på prostitutionen har väl varit så att det, så här, det här är oacceptabelt på ett annat sätt än i USA. I USA är det väl så här, nej, men jag köpte, jag ringde escort service och skaffade en date till middagen ikväll. Det verkar vara så här, det är inte så superaccepterat, men det är inte helt oacceptabelt.
Det glider lite mellan olika länder. Det finns väl ingen land där det liksom är extremt accepterat sådär, helt naturliga saker i världen, men skillnaden mellan Tyskland och Sverige är ganska stor, och jag tror också att det finns skillnader just att det är liksom att legaliserad position är mer en vänstergrej i USA på något sätt, att konservativa, det är liksom så här, höger så kan det vara jättemycket mot position för att du tycker att män utsätts och sådana här grejer, alltså det finns liksom en möjlighet, en palett av
ja, och den här kristna grejen också kanske.
Ja, det finns den kristna och det finns liksom en slags liksom,
men att deras main religion är ändå you get money. Alltså du gör vad du gör.
Absolut.
Du gör vad du måste för att få dem money liksom.
Och det finns något hedersvärt i det liksom.
Men sen så
the hustle. Ja. Men sen har de också riktigt stora städer som där är lite vildare, och Sverige har väl aldrig haft, alltså Sverige har haft några kvarter liksom, men vi har aldrig haft enorma storstadsdjungler där allt händer och ingen kontroll liksom.
Du såg aldrig gamla Klara kvarteren, va?
Det fanns det lite så här träsket, men det är ju
det,
ja,
det
så
var ju gamla Klara kvarteren.
Ja, men precis, men det känns som att det är så få kvarter.
Jag
kollar på, det finns ju en tv-serie som heter The Deuce på HBO.
Ja, just det. Den är utspelar sig på 42nd Street.
Ja, men det är väl liksom 70-talet.
Det är 70-talet, och det är så här prostitution och porrindustrin. Och det är ju, det är inte som att det är tillåtet. De har ju jättemycket så här polisransakan och jättemycket regler och mer regler än i Europa. Så där. Och mycket mindre fritt än vad det var i Sverige på den tiden, i juridiskt. Men de har ju ändå väldigt mycket sånt jämfört med vad Stockholm någonsin kan
ha. Ja, visst. Det är ju fler människor också.
Ja, men för jag tänker om det var den här crack-grejen som har precis varit överspelad, att det fanns någon typ av de går ju absolut inte på crack, de här. Men att det fanns någon typ av att man försöker bearbeta någonting lite. Och man försöker göra någonting lite modigt, men det ska ändå vara lite, alltså det här är ju en Disney-saga.
Ja, det är en Disney-saga. Ja, det är en Disney-saga.
Ja, men det är någonting som stör mig också, att hon är så fan vilken otacksam är dumt att säga, men hon är lite så här, vad fan hade du väntat dig när hon säger så där, han bara så här, alltså jag kan få bort dig från det här livet, jag kan fixa en lägenhet till dig, jag kan fixa, alltså du vet så här, och hon bara så här, det här var inte alls vad jag tänkte mig i min fantasi, jag tänkte mig att du skulle liksom rädda mig, du skulle leva lycklig alla våra dagar, alltså det här med en lägenhet, det duger inte, och så är hon sur och så drar hon.
Hon säger för sig det duger inte längre, och det är för att hon har blivit kär i honom.
Ja, men också lite så what the fuck,
alltså, visst.
Jag har också svårt alltså, vilket att hänga jävla, med här.
Vilket psyke hon måste ha, som har liksom legat sig igenom alla yrkesgrupper för
500
pengar,
gånger, ja.
Bor ändå på skitställe, hennes rumskompis tar alla pengar, hyrespengar till droger, och sen så bara, hon har fortfarande så kort tid kvar, några dagar med en rik kille, så har hon tillbaka alla sin fantasi.
Ja, men det är så här, jag vet inte, det är jävligt.
Hon borde ju få flashbacks från våldtäkter.
Det är jävligt girigt alltså.
Ja, men det är svår resa att hänga med på. Man får verkligen anstränga sig. Ah, det är för att hon är kär i honom för första gången i sitt liv, och då börjar hon.
Eller för att hon har världens starkaste psyke.
Jag gillar det. Hör ni inte musiken så kommer direkt efter. Det är ju Must Have Been Love. Det är ju, jag tycker det är supertydligt.
Ja, men det är logiskt som en saga. Oh, men
det är en saga. Det är ju en saga.
Det är det.
Är det inte en märklig historia? Menar du?
Jo, det är baserat på en verklig historia. Men löst baserat på en verklig historia.
Men jag tycker det är ändå fint. Måste jag tänka så här. Nu ska vi göra en sån här, ja, men du vet, kvinna av folket, man av börd. Klassisk saga.
Ja.
Men vi ska liksom ta ut det där och göra det ordentligt. Och vad är vår tids liksom, Askunge? Mm. Ja, men då är det en prostituerad. Ja, då ska vi fan göra det. Vi ska inte liksom låtsas som att de inte finns. Utan nej, nu kör vi det och bara se vad vi kan få till. Jag tycker det är en ganska stark premiss liksom.
Ja. Får jag berätta vad den här filmen föranledde?
Yes.
Kort. Femman, sexan, pyjamaspartyn. Rebecca, Hedvig, massa folk. Det var nog vår vanligaste lek. En av de sista lekarna så här, man gjorde. Att det var bordelleken.
Mm-hmm. Och vad är det?
Det är då att vissa är horor.
Och en är madame.
Nej, nej, de är olika. Vissa är lite nya,
ja.
Vissa är lite gamla. Och sen så vissa av dem, eller så ibland så måste man vara en som går och köper en kvinna. Liksom.
Ibland ska man spela killen.
Ja,
liksom.
Just det.
Ja.
Hur gamla var ni här? 26-27 typ? Eller?
Alltså, femman, sexan.
Riktiga sedlar.
Ah, okay.
Ja. Ja. Vad är man då? 12, 13?
11, 12. Ja.
Ja, inte,
femman, sexan, 11, 12 för mig.
Ja, 11, 12.
Okay. Ja.
Ja.
Tror ni att era föräldrar är ungefär lika oroade som de där Squid Game-föräldrarna är nu?
Nej, jag tror inte att vi sa...
Tror inte att de var medvetna, tror jag.
Nej, jag tror inte
heller. Lägger ni bordell! Men ingen fara, jag är madame idag.
Ja. Ja, men det var ju verkligen så här, du ska vara den gamla horan, du ska lära upp den nya. Nej, så där hånglar man inte. Alltså jag menar, vi var ju värdelösa horor.
Men ville man vara då? För jag minns att jag inte ville vara Seb McKayen när vi lekte McKayen. För att han var gammal liksom.
Och torsk.
Nej, men han är ju cool egentligen. Han är jättekompetent. Men man vill inte vara en gamling.
Nej, det vill man inte vara.
Man ville vara Luke.
Ja. Man vill vara den nya horan för att hon är vacker.
Ja, man kanske ville vara den nya horan.
Man ville vara Kit.
Man var lite, det beror på lite vem som köpte den också, för att sen skulle alltså den som köpte den ligga på något konstigt sätt.
Det här är så smutsigt.
Gnugga sig mot.
Jag känner mig skyldig till någonting.
Det känns, jag tycker vi går till frågan. Det känns
olagligt att ens lyssna på det.
Det
är roligt, jag tror det är så här vi får lyssna. Det är så här vi breakar den här podden.
Ja. Det var någon typ av gnuggprocess.
Ja, men varför?
Alla avsnitt är ett break-avsnitt. Ska vi gå till frågan då, hörni?
Ja. Pubertetsminnen går äntligen över gränsen. Och,
Erik Broström.
Yes.
Pretty Woman från 1990, håller den?
Alltså, jag tycker om den här filmen. Jag tycker den håller. Ja. Det skulle inte kunna gå att göra idag, utan jag ser den som ett tidsdokument för vad man kunde göra för film förr. Och jag tycker att Julia Roberts är jättebra. Och massa saker som jag minns annorlunda, som jag blev överraskad av på ett positivt sätt på något sätt. Ja, men fan, jag lämnar det där. Jag låter det vara okommenterat. Jag behöver inte kommentera mer. Jag tycker den var rolig.
Och håller. Fanny Agazzi, håller den?
Alltså det här är så sjukt. Men ja, det gör den. Jag blev jättepositivt överraskad av den här. Men den är ju jättekonstig. Men, ja, men det är också det som är lite roliga. Och Rebecca, vad snygg han är, Richard Gere. Mm. Herregud, jag förstår vad du pratar om.
Det tog 30 år, men ja, du, you came around.
Nu förstår jag.
Ja.
Okay.
Ola Aurell, håller den?
Ja, det tycker jag. Jag tycker... på slutet så får jag lite svårare att tro på filmen för att det blir så väldigt mycket saga, men den är rakt igenom bra hantverk, och jag tycker också att den här lite premissen är kul. Jag tror att den var edgy då också, men det gjordes definitivt fler filmer där man liksom hade ett frigjort, vad ska man säga, där man liksom laborerade med prostitution hej vilt liksom. Det finns en del konstiga filmer från den tiden med så här 15-åringar som går i skolan och prostituerat på kvällen. Den typen av så här totalt exploitation-intriger.
Kids!
Ja, men det fick sånt... Ja, men den också. Ja, men det, och det såg så fortfarande som lite progressivt att nej, men vi kan snacka om det här. Det är något som finns på riktigt. Och låt oss inte vara så uptight, liksom.
Jodie Foster var så här barnprostituerad i Taxi Driver.
Ja,
just det. Var 11 eller något.
Ja, just det. Och det sågs nog som mer kaxigt och progressivt. Och jag tror att jag tycker också att det är kaxigt och progressivt. Så att det finns också något roligt över att det har gjorts och går att se. Och sen så blir det lite märkligt i liksom mötet med en romantisk komedi. Men det visste de väl också att det skulle bli. Hur som helst, jag tycker att den håller. Vi har inte pratat om hur mycket så här daddy issues. Alltså det här måste ju verkligen vara en nischad film till tjejer med...
Ja, det sparar vi till Patreon.
Ja, absolut.
Ja. Men du säger att den håller.
Det är också mycket för hantverket. Jag tycker att... premissen, så här, första akten är rolig och spännande. Den känns lite lagom kittlande. Sen flippar det liksom som berättelse, men det är fortfarande ett genuint hantverk.
Vill bara lägga till att det känns lite mer som att han har daddy issues. Men absolut.
Ja, båda då. Men vi är viktiga. Patreon.
Jag säger att den håller av en anledning, och det är Julia Roberts. Alltså filmen är extremt daterad. Och när man ser den igen nu, den kändes ju modern när man såg den när den kom. Som jag sa, det här är en samtida film med allt vad det innebär, med storyn och med så här, produktionen och hur den ser ut och allt sånt där. Men sen ser man den nu, så bara får man så här, vibbar av så här, 50-talsfilm typ. Så här. Du vet, när de står på balkongen på hotellet, det bara känns som det där är en studio de står i, eller? Står de utomhus? För det bara känns väldigt studioaktigt. När man zoomar in på Richard Gere så känns det så här, det känns så här Cary Grant. Jag får såna Cary Grant-vibbar, och det är bara så här, det här är en gammal film. Numera kategoriserar man den här filmen med de här 50-60
Casablanca
50-60-tals film liksom. Den är inte en del av en modern film.
Nej.
Men jag tycker att den håller på grund av att Julia Roberts är en sån oerhört stark lysande stjärna.
Ja, hon är fantastisk.
Så att det går inte att liksom titta bort, för att hon bara så här, hon
det är så mycket tänder.
Ja, det är mycket av allt. Så enkom för henne, till skillnad från Braveheart som vi såg förra veckan, där Mel Gibson är anledningen till att den inte håller, men allt annat är bra. Så tycker jag att det här, allt runt Julia Roberts är dåligt.
Förutom hotellchefen.
Men det finns så mycket dåligt i den här filmen rakt igenom, men hon gör att det fortfarande är sevärt.
Ja.
Så den här håller enkom på grund av henne.
Ja, vi är enhälliga, den håller.
Ja, vad roligt.
Jag har en scen som retar gallfeber på mig, men jag sparar den till Patreon.
Nice. Ja, vet du vad vi ska se nästa vecka?
Vadå? Nej.
Femte elementet.
Jag bävar lite.
Okay.
Jag bävar lite.
Vill du åka till rymden som den heter i Sverige?
Jag har inte sett hela den än.
Jag blir lite... Mitt hjärta slår lite snabbt.
Det är Luc Besson, va?
Ja, visst är det det.
Aj, aj, aj. Ja, det blir det nästa vecka i alla fall. Passa på att se den, för att den här podden är värdelös om man inte har sett filmen innan.
Oh ja!
Det tycker jag.
Nej, herregud. Det är spoilers all over the place.
Jag har varit Martin Soneby, du har varit Erik Broström, du har varit Fanny Agazzi, du har varit Ola Aurell. Vi hörs nästa vecka.
Hej!